Här börjar Fjodor Dostojevskis Spelaren, inläst för Viatone år 2015 av Martin Halland. Kapitel 1. Äntligen har jag kommit tillbaka efter 2 veckors bortovaro. Generalens har redan varit 3 dagar här i Roulettenburg. Jag trodde att de väntade på mig. Gud vet hur otåligt, men jag misstog mig. Generalen såg mycket självsäker ut. Han talade nedlåtande med mig och skickade mig till sin syster. Det var uppenbart att de hade lyckats låna upp pengar någonstans. Det verkade till och med som om generalen skämdes att se på mig. Maria Filippovna var kolossalt upptagen och talade bara en kort stund med mig. Hon tog emellertid emot pengarna, räknade dem och lyssnade på hela min redogörelse. Till middagen väntades Mesentsov, fransmannen och dessutom någon engelsman. Det är det gamla vanliga. Har man pengar så ger man genast en middag på Moskvamaner. När Palina Alexandrovna fick se mig frågade hon varför jag hade varit borta så länge och utan att vänta på svar försvann hon. Naturligtvis gjorde hon det med avsikt. Men vi måste tala ut med varandra. Det är mycket som har samlat sig. Man anvisade mig ett litet rum i 4:e våningen på hotellet. Man vet att jag hör till generalens svit. Det märks på allting att de har hunnit skaffa sig ett visst anseende. Alla tror här att generalen är en mycket rik rysk potentat. Före middagen hann han bland annat ge mig i uppdrag att växla 2000-francsedlar. Jag växlade dem i hotellets kassa. Nu kommer man att betrakta oss som miljonärer. Åtminstone en hel vecka. Jag tänkte ta Misha och Nadja med mig ut på promenad, men i trappan kallades jag till generalen. Han ville veta vart jag skulle gå med dem. Denna människa kan absolut inte se mig rakt i ögonen. Han skulle gärna vilja, men varenda gång svarar jag med en så genomträngande, det vill säga en så respektlös, blick att han blir nästan förvirrad. I mycket högtravande ordalag hopade han den ena meningen på den andra, trasslade till slut alldeles in sig och lät mig förstå att jag skulle promenera med barnen i parken någonstans, men längre bort från societetshuset. Slutligen blev han riktigt förargad och tillade tvärt. Annars kanske ni tar dem med till kasinot, till rouletten. Ni får ursäkta mig, tillade han, men jag vet att ni är ganska lättsinnig och kanske i stånd till att spela. I alla händelser, även om jag inte är någon mentor åt er och inte heller önskar ta på mig en sådan roll, så har jag i alla fall åtminstone rätt att begära att ni inte komprometterar mig, så att säga. Men jag har ju inte ens några pengar, svarade jag lugnt. För att kunna förlora måste man ha pengar. Ni ska få dem omedelbart, svarade generalen och rodnade lätt. Han grävde i sin sekretär, rådfrågade en liten bok och det visade sig att han hade en skuld till mig på 120 rubel. Hur ska vi göra upp det, började han. Man måste räkna om i taler. I runt tal blir det 100 taler. Varsågod. Och resten försvinner naturligtvis inte. Jag tog tigande emot pengarna. Var nu inte stött för det jag har sagt. Ni är så snarstucken. Om jag påpekar det för er så har jag så att säga varnat er. Då har jag då verkligen en viss rätt till. När jag före middagen återvände hem med barnen mötte jag en hel kavalkad. Generalens hade varit och besett några ruiner. 2 storslagna vagnar, praktfulla hästar. I den ena vagnen, Mademoiselle Blanche och Maria Filippovna och Palina. Fransmannen, engelsmannen och vår general var till häst. Förbipasserande stannade och tittade, för det såg effektfullt ut, men det kommer ändå att gå illa för generalen. Jag räknade ut att med de 4000 franc som jag hade haft med mig och med det som de synbarligen hade hunnit låna upp, så har de nu 7 eller 8000 franc, och det är för lite för Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche bor också på vårt hotell, tillsammans med sin mor. Här någonstans bor också vår fransman. Betjäningen kallar honom Monsieur le Comte. Och Mademoiselle Blanches mor kallas Madame la Comtesse. Än sen då? Kanske är de i själva verket greve och grevinna. Jag visste nog att Monsieur le Comte inte skulle känna igen mig när vi träffades vid middagen. Generalen hade naturligtvis inte en tanke på att göra oss bekanta eller ens föreställa mig för honom. Och greven, som själv har varit i Ryssland, vet vilken obetydlig person det är som där kallas Ochitel.